Så det, jag tänker mig att det också finns ett slags möjligt attraktivt moment i den totala undergången.
Just det.
Jag menar inte nödvändigt, jag menar vi kommer ju att dö. Det är ju ett problem. men fantasin kring de här sista tiderna kan ha en viss attraktionskraft. Mm.
Undergången finns överallt. I våra religioner och blockbusterfilmer. I våra rädslor och samhällsdebatter. Vad skulle våra liv vara? Alltså det vi hade kvar av våra liv. Om vi verkligen stod inför och visste att vi stod inför det slutgiltiga slutet. Hur skulle våra liv se ut på undergångens brant?
Det här är åttonde och sista avsnittet av podcastserien Framtidens människa. Serien börjar med något slags optimism när vi funderar på möjligheterna till ett evigt liv eller evig ungdom för människan. Så då är det väldigt mer rätt att vi avslutar med den raka motsatsen, med den absoluta undergången. Jag sitter i min svärmors kök i Rödbergen i Helsingfors tillsammans med filosofen Fredrik Westerlund.
Jo,
hej på dig.
Jo, hej, hej. Roligt att vara här, trots tema.
min det här, kanske tack vare tema. Om du riktigt kort försöker koka ner vad du sysslar med inom filosofin, så vad är det?
Jag skrev min avhandling, doktorsavhandling om tyska filosofen Martin Heidegger, disputerade för 5 år sedan. Och sen dess har jag egentligen sysslat mest med det som brukar kallas för moralpsykologi. Det vill säga, jag analyserar känslor som skam, kärlek, resentiment, skuld. Och det där, det är kanske också den infallsvinkeln som kanske kan vara till någon nytta idag, tänker jag mig.
Det får vi väl se.
Det får vi se.
Det kanske inte är ett så bitterljuvt scenario, men kanske bara ett bitterbittert scenario som vi ska utgå ifrån idag. Alltså tanken om att om de sista människorna, alltså vi föreställer oss människor som lever, ja, de sista människorna som lever, och att dessa människor är medvetna om att det är de sista människorna. Människor alltså som står på den mänskliga undergångens brant. Mer specifikt än så här kom vi överens om här på förhand att vi inte skulle göra det för att inte begränsa diskussionen. Men nu vet jag att du vill ändå problematisera utgångspunkten, fast jag gjorde den så allmän jag kunde göra det, så vill du ändå problematisera den, har jag rätt?
Det är sant. Det är typiskt, jag är ledsen. Men jag tänker mig att det här scenario där vi antar att människorna, de sista människorna, står inför en säker undergång som de vet om, att det här är kanske den mindre vanliga formen av, så att säga, tanke på undergången som brukar figurera i konst, men också i vårt normala liv. Att jag tänker mig att den vanliga versionen är den att vi har en undergång som är ett hot som närmar sig. Men det är inte sagt att vi går under, utan det är saker som vi kan göra. Det här är ju fallet med klimatkatastrofen till exempel. Men det är också det scenario som finns i så gott som alla skifi-filmer om undergång. Och jag tänker mig att det här scenario är mer fascinerande eftersom det har så många möjligheter till heroism av olika slag. Det öppnar upp existentiella möjligheter för oss. Hjältedåd, eskapism, kanske också moraliskt undantagstillstånd. Olika saker som kan fascinera oss oerhört mycket. Medan den här idén om undergången som vi vet om ju av naturliga skäl inte erbjuder lika mycket stoff för fantasi.
Ja. Men, okay. Jag ska inte låsa diskussionen allt för det här hårda tyglar på dig. Du kan få diskutera i den där riktningen också.
Ja.
Det som jag tänker är att det här scenariot med att vi är de sista människorna, eller att någon är den sista människogruppen och vet om det, kanske på det sättet är omöjligt, att det är väldigt svårt att föreställa sig vilka omständigheterna skulle vara som gjorde att jag faktiskt också visste om att för det första vi faktiskt kommer definitivt utan tvivel att dö och det finns ingen annan som överlever. Också om allting ser väldigt, väldigt, väldigt illa ut, om man rationellt kan dra slutsatsen att här kommer vi nu inte att klara oss, så tror jag att vi alltid söker det här hoppet, vi söker det här sättet som vi kan föreställa oss om att det finns ändå en chans, för det här kan jag ändå göra, det här ingripande från antingen gurarna eller hjältarna kan ännu ske.
Precis, men jag undrar, jag menar, som du själv sa, så är det ju för det första lite svårt, eller låt oss säga som så att för det mesta så är det ju, talar vi om situationer som om de skulle hända i verkligheten så skulle de alltid ändå vara osäkra i någon mån. Det vill säga, det för det mesta så att vi inte kan ha den typen av absolut säkerhet om att vi kommer att gå under. Kanske kometen missar oss. Mm. Kanske viruset inte sprider sig på det sättet som vi trodde. Kanske jorden slocknar, det börjar redan kännas rätt absolut.
Solen,
slocknar.
Jag vet inte, kanske jorden kan slockna också på något märkligt.
Den slocknar väl som en följd, så att säga. Men det som jag tänker mig här är att och du var inne på det med, när du nämnde hopp, det är ju det att det här är ett scenario där jag tror att en av de väsentliga frågorna är den här att ska vi fortsätta att hoppas eller ska vi ge upp i någon mening? Mm. Och det är som den här idén om att vi vet att undergången kommer att ske, på sätt och vis tänker jag mig lätt täcker över, är just det här existentiella valet, skulle man kunna säga, mellan att fortsätta hoppas och att ge upp, sluta tro. Så det får det här valet att se ut som ett slags nödvändighet. Vi vet att jorden kommer att gå under. Alltså måste vi ge upp. Eller alltså får vi ge upp. Beroende på hur man tar det. Så jag tänker mig att det är lite försåtligt, det här scenariot på det sättet. Jag menar, vi kan tänka oss att det existerar. Men det har också en viss dragningskraft. Det kan ha en viss attraktion. Att tänka sig att vi står inför en situation där vi så att säga med slags nödvändighet måste ge upp, måste sluta tro på livet, måste sluta kämpa, måste sluta kanske också ta ansvar.
Just det.
Så det, jag tänker mig att där också finns ett slags möjligt attraktivt moment i den totala undergången.
Just det.
Jag menar inte nödvändigt, jag menar vi kommer ju att dö. Det är ju ett problem. Men fantasin kring de här sista tiderna kan ha en viss attraktionskraft.
Jag ber egentligen att kapitulera här och gå med på att du har rätt. Vi återkommer om en stund till de här olika berättelserna om undergången och vad det är, och fråga oss vad det är som, i de som lockar. Men för först knyta till orsaken till att det här programmet finns, och självverket hela den här programserien för min egen del är det här utvecklad mot horisonten av klimatkatastrofen som vi står inför, som vi på något sätt måste bemöta. Det här ena i medierna mest internationellt uppmärksammade gruppen som eller en av de mest uppmärksamma grupperna som arbetar med att rikta vår uppmärksamhet mot de förestående hoten kallas för Extinction Rebellion, alltså ungefär utrotningsrebellgruppen eller någonting sånt. Det låter kanske som en överdrift, och det är ju absolut inte med nödvändighet så att det är på väg mot en utrotning av människan eller livet på jorden eller någonting sånt. Men en utrotning av människan är en möjlighet värt att ta på allvar. Den här informationen kommer förstås från många håll. Vi ska inte stanna allt för länge vid det, men jag tycker det är värt att ändå påminna oss om det här. Nyss kom det senaste prognosen att om vi fortsätter med den takt av förbränning av fossila bränslen och övrig livsstil som vi har idag, så kan vi räkna med en uppvärmning på minst 3 och upp till 5 grader inom det här århundradet. Och då vet vi att också om vi då slutar så fortsätter uppvärmningen efter det ännu. Senast som jorden var 4 grader Celsius varmare än den är idag, så fanns det ingen is varken på syd- eller nordpolen. Vattennivån var 80 meter högre och vi hade en global massutrotning där upp till över 80% av alla arter på jorden dog ut. Det betyder ju förstås inte att det 4 grader nödvändigtvis innebär just det här, men det här perspektivet är värt att påminna sig om. Om allt fossilbränsle som finns i jorden ska brännas upp, så kan vi till och med räkna med en uppvärmning på upp till 16-18 grader Celsius globalt, vilket bland annat skulle innebära att sommarhettan i Finland blir så hög att man kokas ihjäl om man inte har tillgång till väldigt intensiv luftkonditionering. Det finns många möjliga utgångar av vår situation, men det är möjligt att människan dör ut. Det är liksom, det är bara så. När jag verkligen öppnade ögonen för klimatkatastrofen, vilket för mig, liksom för många andra säkert också, var i samband med IPCC-rapporten 2018, då blev det här verkligt liksom realitet för mig. Då liksom sköt jag inte längre undan det. Och en av mina starkaste upplevelser då var en stark känsla av meningslöshet. Det fick mig att vilja prata om det här med dig.
Expert på meningslöshet.
Precis. Det som fick mig att uppleva en meningslöshet, alltså då en meningslöshet i förhållande till vad jag höll på med, vad jag håller på med i mitt liv, att det här som har för mig varit meningsfullt, som att arbeta med vad jag arbetar, som att hitta på berättelser och utveckla program och så vidare, fick en stark känsla av att det känns meningslöst. Och då handlar det inte om att den här verksamheten kommer att ta slut, eller om att det inte finns en framtid, inte ens om att det inte finns barn och barnbarn och sånt eventuellt i framtiden. Det var inte ens så mycket det jag tänkte på, utan jag tänkte på att det inte finns någon historia, det finns ingen som minns. Så det spelar för roll att jag gör någonting nu om det inte finns någon som minns det jag har gjort om, säg, 150 år. Så min plats i en mänsklig historia, upplever jag, den är liksom en förutsättning för att min tillvaro ska vara meningsfull. Vill du kommentera det här, Fredrik Westerlund?
Ja, det är en intressant fråga, tycker jag. Jag tänker mig så här, att när vi lever här och nu tillsammans, så ingår det ofta ett slags, kalla det ett absurt hopp om att det här ska fortgå. Om en timme så kan du och jag fortsätta att tala. Nästa morgon kommer jag att vakna upp, umgås med min familj, kanske ringa upp dig och så vidare. Mm. Och att det här i någon mening ska fortgå i ett slags oändlighet. Jag tänker mig att någonting i den här stilen, ett slags absurt hopp om en öppen framtid, hör till vår normala erfarenhet av livet.
Ja.
Och då är frågan den att det här meningslöshets erfarenheten kommer in, att i vilket skede ger vi upp det här hoppet? Och jag tänker mig att det är också en delvis en fråga om attityd, alltså hur man förhåller sig till katastrofen. Man kunde nästan fråga att har vi rätt att tro att vi går under? Mm. Just för att det kan innebära att om vi så att säga föregriper katastrofen, vi ser att den kommer att hända. Vi börjar kanske redan se döden skriven i pannan på oss själva och våra medmänniskor. Vi känner att saker inte mera är meningsfulla att göra. Mm. Vi kanske slutar kämpa. Kanske sluta bry oss för att vi så att säga har tagit ut döden i förtid i någon mening genom att så att säga rikta blicken mot den här kommande katastrofen som ska utplåna allt. Så därför tänker jag mig att, att det här väldigt mycket är en fråga om hur vi förhåller oss till det som kommer, till den här annalkande katastrofen.
Det vill säga, jag försöker tänka, du menar alltså att det inte finns någon nödvändighet i att känna sig?
Nej, det finns ingen nödvändighet. Och framförallt handlar det om...
Så att ett val, att det är ett självvisst och rent av kanske omoraliskt val av mig att välja att förhålla mig, att uppleva meningslöshet, eller? Läser jag in för mycket nu i vad du säger?
Inte jag är säker på att det är ett omoraliskt val.
Men ett val?
Det kanske inte ens är ett val. Det kan hända att en viss ångest över vad som kommer att hända helt enkelt driver in en i den typen av tankegångar, så att säga. Så att katastrofen håller en fast, kunde man säga. Och min poäng är bara att det här är någonting som den enskilda människan i någon mening gör, eller som händer med henne. Men de facto tänker jag mig att om det är det här som händer, att man så att säga gifter sig med katastrofen, så att säga, så kommer det att ha så att säga effekter på ens liv här och nu, som är existentiellt och moraliskt problematiska. Så det är en märklig konstellation, tänker jag mig. Vi vill ta katastrofen på allvar, och vi bör ta den hotet på allvar, men samtidigt får vi inte, så att säga, ta ut den i förväg, göra den till det som så att säga nu, från och med nu lyser upp vårt liv med sitt svarta ljus.
En gastkramande bild. Tack för den. En sak som vi kan vara säkra på är att föreställningen om undergång eller någon slags undergång har funnits med människan så länge vi vet någonting om vad människan har tänkt. I de allra äldsta berättelserna som finns bevarade så finns undergången med. Jag menar, vi har alla hört berättelsen, vad vill vi kalla det, myten eller sagan om Noaks ark. Och motsvarande berättelse som den om Noaks ark med syndafloren finns i Gilgamesh-eposet som den längsta längre texten som finns bevarad. Varför har det här alltid fascinerat människan? Vad tänker du om det?
Ja, det finns ju en väldigt rik tradition av undergångsberättelser, och kristendomen har ju förstås också varit bra på dem. Det vill säga idén om att jorden, människorna, går under snart, apokalypsen kommer. Eller så dör vi helt enkelt, en och en. Men hur som helst, livet slutar och vi ställs inför den yttersta domen. Men det märkliga med de flesta undergångsberättelser i olika religioner är ju att de egentligen inte är undergångsberättelser.
Precis.
Utan de är ju egentligen berättelser om en slags förvandling. Så de är berättelser om att vårt liv, så som vi nu lever, det tar slut i ett visst ögonblick. Kommer som en tjuv om natten. Och så upphör det. Sen ställs vi inför den yttersta domen. Eller någon slags renande process.
Ja.
Och sen får vi antingen... så att säga fribiljett i himlen, där de goda får uppleva ett fantastiskt liv och kanske evig njutning, medan de onda utsätts för evig tortyr eller helt enkelt bara förintas.
Ja.
Så det är ju egentligen inte en myt om undergång.
Nej, det kan tvärtom, kan man tänka att det är en befrielse från den här tristessen, den här att arbeta i anletets svett som vi är dömda att göra av Gud enligt första Moseboken.
Jo, och sen är det ju det att det är ju ett slags moraliskt drama. Det vill säga, idén är ju här att eftersom undergången är förestående och eftersom det riktiga eviga livet kommer senare och inte äger rum här och nu, så måste vi så att säga ge upp allt jordiskt. Och dit hör ju kanske i första hand inom kristendomen, vårt suktande efter jordisk rikedom,
ja,
pengar, sex, etc. etc. Och vi måste helt enkelt i någon mening så att säga rena oss själva moraliskt.
Mm.
Det är ju idén. Och ingenting av det här, pengarna och rikedomarna, räknas. Eller det kommer inte att eller så att säga, i sista hand kommer det inte att räknas. Men den lite perversa, ska vi säga, knorren här är ju att vi får dem senare. Ja. Det vill säga, om du är riktigt god nu, ja, så kommer du att belönas rikligt senare. Ja. Så det är ju ett slags, vad ska vi säga, straffmoral eller belöningsmoral som är inbyggd i de här myterna.
Mm.
Alla vi som känner att vi har det dåligt, inte har kommit upp oss, känner att vi är på botten av samhället, känner att vi har det svårt. Vi kan invänta den här tiden där vår moraliska, så att säga, våra moraliska mödor äntligen belönas.
Och kanske till och med en gnutta hämnd lyssnad.
Absolut.
Det är ju
framförallt de här, så att säga, skildringarna av helvete som brukar dominera konsten. Vilket ju både handlar om att sätta skräcken i oss och njuta av vad som händer med synden.
Du använder ordet rening här för en stund sedan. Just den här myten om Noaks ark är ju en fantastisk liksom reningsprocess. Man sköljer allt skit. Alla dåliga människor, alla utom Noak och hans familj.
Mm.
Och alla, ja, lite djur och sånt där följer med där. Men då är det ju klart att vi har inte ens något val. Vi måste identifiera oss med Noak där, för att i övriga perspektiv så får vi inte. Alla andra sköljs, men jag tycker om den berättelsen, men jag är förstås en av de här som är kvar på arken.
Precis, precis. Nej, alltså identifikationen är ju förstås alltid med den.
Mm.
Som i sista hand hamnar i himlen, som är kvar på arken, och så, ja, vidare och så vidare. Annars skulle det inte vara en så upplevande historia. Men i själva verket tänker jag att den här, så att säga, och jag tror inte det är inte alls bara en kristen mytfigur, utan det här är ju någonting som jag tänker mig att vi ser spår av också i alla våra apokalypsfilmer.
Mm.
Och också hur vi förhåller oss till, så att säga, till riktiga apokalypsscenarier.
Ja, de här moderna då apokalypsberättelserna, och då tänker jag liksom, de här filmerna är kanske de som är kändast för största mängden lyssnare. Så de handlar väl då kanske oftast om någon slags gruvlig kollaps, i stil med Mad Max till exempel, som kanske det kändaste exemplet på det här efterkollapslivet. Eller också om ett enormt hot som man kämpar mot och i berättelsen alltid måste övervinna.
Precis. Den här, det som jag upplever som standardberättelsen, det vill säga vi har ett hot, hot som närmar sig. Det må vara en komet som ska krocka med jorden, eller någon slags utomjordisk invasion eller what not. Det finns ett otal scenarion här. Mm. Och det som jag tänker att fascinerar här är att den här katastrofen, så att säga, öppnar ett slags möjligheter till existentiellt drama. Jag menar, det finns flera möjligheter här. När vi tänker oss att en katastrof är på kommande, ett hot tonar upp sig, så är det väldigt lätt hänt att vi, så att säga, börjar se oss själva som, så att säga, krigare i kampen för att avvärja hotet. Vi får ett slags möjligheter till hjälteberättelse,
mm,
där vi, så att säga, ser oss själva i detta drama som kräver blod, svett och tårar. Och det är inte bara det att vi, så att säga, ser nya meningsfulla roller för oss själva, utan det är också ett slags eskapism från vår egen vardag, alltså våra egna problem.
Flyktvilja eller flykt.
Precis. Ja. Så istället för att hålla på gräla med sin partner eller gå på ett dag ut och in på ett trist jobb och handskas med alla sina egna existentiella och psykologiska problem, vilket alla människor har, så får vi den här möjligheten att stiga ut genom ett slags rabbit hole och börja agera i det här solbelysta drama där det finns klara skurkar, fina hjältar och så vidare och så vidare. Så vi får en slags eskapistisk hjältehistoria. Och det som vi en ytterligare får är ett slags moraliskt undantagstillstånd.
Mm.
Det vill säga, när hotet är så här stort, så det är lätt hänt att vi börjar tänka oss att normal moral inte mera gäller. Det vill säga, vi får äntligen rätt att så att säga leva ut också våra våldsamma impulser. Det vill säga, äntligen får vi döda skurken. Äntligen, ja, vi måste göra det för att rädda världen. Och så vidare och så vidare. Det påminner inte så lite om den typ av fascination som krig till exempel kan utöva. Precis. På oss.
Krig är undergångslek.
Ja. Precis. Ja. Och detsamma gäller för övrigt dragningskraften i, låt oss säga, kriminalfilmer och actionfilmer av olika slag.
Mm.
Att vi har filmscenarion som till synes är väldigt våldsamma och svåra. Det vill säga, här vankas det skurkar som skjuter på hjälten basically hela tiden. Och hjälten hade förstås extremt svårt. Men i någon mening så njuter vi av de här filmerna. De är inte alls svåra. Men varför är de inte svåra för oss? För att vi i någon mening, så att säga, upplever dem som ett slags frizon från de problem som i vårt liv bekymrar oss betydligt mer. Och vi får den här, så att säga, friktionsfria utlevelsen där vi själva, som när vi identifierar oss med hjälten, också badar i det här bekräftelsens ljus, skulle man kunna säga.
Mm.
Alla som firar oss till sist, när vi, så att säga, kliver ut i slutscenen, får bruden, eller vad som nu kan tänkas inträffa, sitter trötta på en strand.
Kanske du borde börja skriva det här
berättelsen. Precis, jag märker att jag har tagit lag.
Undergången svarta sol.
Precis.
En apokalypsberättelse av Fredrik Westerlund. Som vi pratade om den tidigare i programmet, så är de här berättelserna väldigt sällan mot en horisont av en total undergång. Jag kommer egentligen på bara två berättelser, två det här romaner som har ett sånt scenario. Och den ena också är inte helt uttalat fråga om definitiv undergång, nämligen Cormac McCarthys Vägen, eller The Road, som för många är känd också som film med Viggo Mortensen i huvudrollen. Och där är det fråga om en, jag vet att du har läst den här romanen, det är fråga om en det här, den är väl ganska obestämd egentligen vad det är som har hänt, men någon slags sån här total ekologisk katastrof, totalt ekologisk sönderfall av någon en eller annan orsak som det här dödar jorden. Och så är det då i centrum en far och en son som rör sig genom ett totalt kollapsat Amerika och försöker hålla sig undan för kring drivande kannibal där, människor, kannibalgäng.
Skumma existens. När man läser den boken så är det just den här kanske hoppets vad som händer med hoppet som åtminstone är ett slags central fråga, precis som du säger. Vi har, de vandrar fram i det här, så att säga, katastroflandskapet, de försöker nå fram, jag tror det är till någon del av kusten i USA. Något rykte har sagt att det skulle vara bättre där. Och så kommer de fram till det här döda havet.
Mm.
Allt är grått. Ingen sol. Och så vidare och så vidare. Och känslan är hela tiden den att de egentligen inte har förutsättningar att överleva i det långa loppet. Samtidigt som allt handlar om att hoppas på att det är möjligt. Mm. Och så att säga fortsätta att leva och vara mänskliga tillsammans. Och att ge upp, jag menar det var det som vi talade om tidigare, att de på sätt och vis skulle ha alla skäl att så att säga på basen av så att säga framtidsprognosen skulle de kunna ge upp hopp. Mm. Men det handlar i högsta grad helt enkelt om att i någon mening fortsätta leva tillsammans.
Och den här hustrun, snedsträck mamman, har gett upp.
Hon gav upp.
I början av berättelsen så ja. Skjuter hon sig.
Ja, och det uppfattas ju som någon slags svek i den där boken.
Den enda andra berättelsen, och den som är den mest definitiva undergångsberättelsen som jag har tagit del av, är P.C. Jersilds roman Efter floden. Den utspelar sig mot då, i ett landskap, ett kockslandskap i Norden efter en kärnvapen, global kärnvapenkatastrof. Och i den är det helt uttalat att i epilogen så dör de sista kringdrivande primitiva stammarna som har blivit kvar av mänsklighet. Mm. Det är verkligen inte en upplivande berättelse, men i den är det å andra sidan i ett efterord vill jag minnas uttalat att den är skriven som en slags varning, så att den är skriven, då kan man tänka i hoppet om att undvika det här scenariot.
Precis. Men jag tänkte ändå kanske gå tillbaka till den här frågan om vad som kan fascinera i det här absoluta undergångsscenariot.
Ja.
Scenariet. Vi talade ju tidigare om på vilket sätt idén om en undergång som vi kan bekämpa, som bara är ett hot, som vi kan klara oss undan genom att handla rätt, hur det öppnar upp sådana här hjälteberättelser och eskapism av olika slag. Men ser man närmare på den här idén om det, den slutgiltiga och vissa undergången, så kan den också ha en viss fascination, tänker jag mig. Och det handlar just om att ge upp, alltså. För jag tror vi alla eller jag vet inte om alla är det, men åtminstone för mig hade det varit en sån här tanke som ibland, åtminstone tidigare i barndomen, har återkommit. Man så att säga dras till den här typen av scener. Det är de sista minutrarna. Jag tror det här är väldigt allmänt. Mm. Och vad händer då? Då får man den där frågan att vad ska vi göra? Ska vi knulla? Mm. Ska vi göra det ena eller det andra? Ska vi göra allt det här som vi aldrig har gjort tidigare i livet? Eller ska vi bara gråta? Eller både och? Och det där, jag tänker mig att det i själva verket finns en fascination i det här att vi ger upp. Och fascinationen ligger i det här, tänker jag mig, att vi, om vi ger upp, vi ger upp våra ambitioner, livet kommer inte att fortsätta, så vi slutar bry oss om allt det som vi tänker oss att ska ge oss framgång och bekräftelse i samhället, men som också är det som gör att vi lider av ångest, press och så vidare i vardagen. Alltså, om livet inte fortsätter, så då kommer alla de här sakerna som jag känner mig pressad av i mitt vardagliga liv, som ger mig ångest, som ger mig depression, det kommer att falla bort. För livet har slut, alltså behöver jag inte mer göra alla de här sakerna som trycker ner mig. Så det är en viss lättnad i att ge upp i det här scenariot. Och det andra som också kan falla bort när vi så att säga fantiserar kring det här, det är alla de här förbuden som i samhället har hållit mig fången, tänker jag mig. Så jag har inte gjort allt som jag har velat göra, för jag har följt alla dessa normer för att människor ska så att säga acceptera mig också imorgon. Jag har inte knullat runt, jag har inte tagit droger, jag har inte gjort det ena och det andra. Men när vi börjar tänka på det här slutscenariot där vi så att säga ger upp allting, så blir det plötsligt tillåtet att äntligen göra allt det här med ett visst lugn. Om ingenting ändå betyder någonting, så är vi nu så att säga fria att äntligen leva ut de sista minuterna. Vi kommer visserligen att dö, men vilken fantastisk stund den sista stunden är. Jag menar, jag tänker mig att det här är ett kanske missförstånd av vad man egentligen har velat i sitt liv och så vidare och så vidare. Det är en slags pervers fantasi, men jag tycker att man kan förstå ganska bra vad som är dragningskraften i den.
Varför det skulle bli en himla baksmälla ifall sen det här undergångshotet mitt i allt upplöser sig, och de här fem minuter som skulle vara de sista fem minuterna i mitt liv är mitt i allt bara fem minuter i mitten av mitt liv, och det här, och så har jag levt dem som om de var de sista.
Precis, och sen måste man ju i den här typen av frågor också så att säga fundera på om det här verkligen är en, om vi så att säga är fascinerade av scenarier så länge det är just en så att säga vardaglig fantasi. Precis, ja. Eller om det här är verkligen är det som skulle ske om jorden skulle gå under. Jag menar, jag är benägen att tro att det här inte alls skulle lyckas, den här utlevelsen i den stunden, utan att det de facto skulle vara en helt annan typ av existentiell konstellation där.
Mm. Så vi har alla de här olika undergångsscenarierna i våra böcker och filmer, men trots att vi har nu i stort sett varenda dag i alla seriösa nyhetsmedier, så är det någon nyhet som anknyter till klimatkatastrofen. Så är det någonting där i klimatkatastrofen som gör den till en problematisk miljö för de här berättelserna? Jag kommer åtminstone inte sett så väldigt, väldigt mycket katastrofberättelser som handlar om klimatförändringen. Håller du med mig om det?
Tja, alltså jag tycker själv att, jag menar, du har kanske rätt i att eftersom klimatförändringen är så ett så pass komplext fenomen med det naturen, men det är också hela den globala politiken och ekonomin, så det är ett fenomen med väldigt många aspekter som borde åtgärdas på olika sätt. Så det är liksom väldigt splittrat fenomen, och våra insatser måste ske på många olika områden. Så i den här meningen så är det svårt att, så att säga, hitta en eller två eller tre hjältar som så att säga fixar det. Eller en hjälte som, jag menar, ett och tre kommer det filmer med en amerikansk president till exempel. Ja, det precis. Brukar ju vara en sån som äntligen beslutar sig för att vidta åtgärder och sen antas det att resten följer efter. Men även om det inte hittills åtminstone har funnits den här typen av så att säga enkla hjälteberättelser, så tycker jag ändå att den här dramatiken eller vad ska vi säga, idén om att vi står inför ett hot som kräver extraordinära uppoffringar. Jag tycker det är en inställning som jag ser sprida ut sig bland människor överallt. Jag menar, jag säger inte att den är dålig, men det är också, det är en potentiellt, det är en inställning som också potentiellt har problem i sig, just av de orsaker som jag nämnde, det vill säga att vi just lätt får en ny typ av polarisering och hänsynslöshet där de som driver en klimat tänker sig själva som krigare för klimatets skull i själva verket börjar agera på ett hänsynslöst sätt där man hittar skurkar överallt, onda människor som inte förstår eller vill förstå frågans allvar. Och klimatfrågan kan också erbjuda en eskapism i själva verket i det egna liv. Mm. Så nu finns det ju så att säga potentiellt problematiska hållningar i våra oroliga, bland våra oroliga generationer, i synnerhet de yngre.
Så där den stora sagan som vi, som inte ännu är all, vi får se vart den, precis, hur den vänder sig.
Och här kanske man också kan nämna det att klimathotet ju också ger näring åt en slags politisering och symbolisering av våra dagliga liv, där varje val vi gör blir meningsfullt. Jag går till butiken och varje grej som jag stoppar i min köpvagn är så att säga ett drag i det här spelet. Är jag nu med de goda eller är jag med de onda? Den här typen av dramatik, och den finns ju överallt bland alla människor idag.
Så då har vi istället meningslösheten slut. Allting vi gör är fullt av mening nu, om vi väljer att skriva oss in i den här sagan. Dramatiska slutklämmen.
Hjälp.
Och där så sätter vi punkt för vårt samtal, Fredrik Westerlund. Stort tack för dina visa, tröstande eller skräckenjagande ord, beroende på vilka man, hur man vill lyssna på dem.
Tack själv.
Samtidigt sätter vi punkt också för hela serien Framtidens människa. Om du har börjat i den här ändan, du som lyssnar, så kan du gå tillbaka och lyssna på de tidigare 20 avsnitten. De är upplyftande på olika sätt allihop, precis som det här avsnittet. Producent för serien var Sebastian Bergholm. Jag heter Viktor Granö, och tack också till dig som har lyssnat, och lycka till!